the commitments that Sweden has signed on to, we need them to be carried out.
Turkiet håller dörren stängd för ett svenskt NATO-medlemskap. Sverige skyddar terrorister, menar landets president Erdogan, som kräver att Sverige lämnar ut 130 personer till Turkiet. Samtidigt har Turkiet blivit den nya tillflyktsorten för ledarfigurer i den svenska gängmiljön.
Hur kan du bli släppt när du är internationellt efterlyst?
Jag är turkisk medborgare.
Personer som misstänks ha direkt koppling till den senaste tidens brutala våldsvåg i Stockholm.
Det är för andra natten i rad som polisen får rycka ut till en skottlossning i just Farsta.
Ja, vi vet att vi fick larm vid 17:15 om att en person var skjuten. Och det här ska ha skett i eller utanför en restaurang i Skogås.
På en kvart får du veta varför Turkiet blivit en fristad för svenska gängledare. Och vad det skulle kunna betyda för Sveriges NATO-process. Det är tisdag den 31 januari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Frida Svensson, granskande reporter här på Svenska Dagbladet. Och Jesper Sundén, Mellanöstern-analytiker. Hallå på er.
Hej.
Hej, hej.
Vi kommer ju återigen från en väldigt mörk helg här i Stockholm. En 15-åring sköts till döds och det har varit flera explosioner. Och du Frida, det handlar fortsatt om den här konflikten som vi pratade om tidigare i podden.
Ja, precis. Som sagt, en av de värsta konflikterna som rasar i Stockholm nu, det går ju väldigt snabbt. Nyss var det Södertälje och nu är vi i liksom närmare Stockholms kärnan igen här. Och många av de här dåden knyts ju till den här konflikten mellan han som kallas den kurdiska räven och ledargestalter från nätverket Dalen.
Och då den så kallade kurdiska räven, det är ju en 36-årig man från Uppsala. Men han befinner sig i Turkiet och Sverige har försökt få honom utlämnad. Men det går inte.
Nej, han är ju dubbelhäktad kan man säga i sin frånvaro, både för grov narkotikabrott och för förberedelse till mord. Och man har försökt på en hög diplomatisk nivå, men det låter ju, i alla fall när man pratar med åklagaren, som att man har tappat lite hoppet att få honom utlämnad och att läget är ganska fryst nu. Men att man ändå i Stockholm inom polisen jobbar ändå hårt med ärenden som kopplas till honom. Och det är många. Det är många.
Men varför lämnar inte Turkiet ut honom då?
Ja, just Turkiet och några andra länder också ska sägas har ett system, CBI-systemet, Citizenship by Investment, som handlar egentligen om att du kan köpa dig ett medborgarskap genom att investera i landet. Och i den kurdiska rävens fall verkar det handla om att han har köpt en eller flera bostäder. Och att han ska väl vara en av ungefär 10 gängkopplade personer från Sverige som har sitt tillhåll i Turkiet. Och några av dem verkar då ha fått medborgarskap, vilket gör det väldigt svårt att få dem överlämnade till Sverige.
Jag tänkte att vi skulle lyssna på vår kollega Diamant Saliu på SVT som har gjort en dokumentär som heter Gangsterparadiset. Och där intervjuar han den kurdiska räven. Och så här låter det.
Hur kan du bli släppt när du är internationellt efterlyst?
Jag är turkisk medborgare.
Hur har du blivit det?
Men det är ju så. När du investerar i landet blir du turkisk medborgare.
Okej, har du köpt lägenhet eller?
Jag vill inte kommentera exakt.
Ja, men som du var inne på där Frida innan så är han ju inte den enda som gömmer sig i Turkiet. Vilka fler finns där?
Ja, i oktober så åtalades 3 män för det här brutala, väldigt uppmärksammade mordet på den 12-åriga flickan Adriana som gick ut sent på natten och skulle käka på McDonald's och blev träffad av en kula och... En av dem, den fjärde av de här som man misstänker för mordet på henne, han åtalades inte i Sverige för att han befinner sig i Turkiet. Mm. Som exempel, så att det är ju personer som man har kunnat knyta till väldigt uppmärksammade händelser här i Sverige.
Mm. Väldigt grova brott, mord på barn då, är man misstänkt för till exempel.
Ja, precis.
Du Jesper, Alltså jag undrar, vad har Turkiet att vinna på det här egentligen? Alltså spontant så låter det ju inte som något som skulle gynna landet, att man kan köpa sig ett medborgarskap där som gängkriminell.
Det är ju inte säkert att de visste om att det här var gängkriminella som köpte medborgarskapen när de blev medborgare. Jag menar, den kurdiska räven, han greps i april förra året och då upptäcktes av turkisk polis där när han hade glömt en väska med pengar i en park. Då uppdagades det att han var internationellt efterlyst. Men turkiska medier skrev i samband med gripandet att han hade flera medborgarskap, bland annat svenskt, irakiskt och turkiskt. Så att förmodligen så hade han ju redan gjort den här investeringen. Ja, om man köper en bostad till exempel för $400,000, ja, då kan man få automatiskt turkiskt medborgarskap. Så förmodligen hade han redan gjort det innan de visste om det här. Och så kan det ju faktiskt vara med de här andra personerna också.
Man kan ju ändå tänka att innan man ger någon ett medborgarskap så skulle man kunna kolla upp vem personen är. Och hade man gjort det i det här fallet, hade man ju kunnat se då att han var häktad i Sverige, för det var ju innan han köpte sitt medborgarskap. Varför gör man inte det?
Man vill ha pengarna. Man vill att folk ska investera i landet, man vill ha pengarna, och de som kan göra de här investeringarna har ju förmodligen mer pengar än så. Jag menar, den kurdiska räven, han har ju, tros ju till exempel, ha tjänat hundratals miljoner på sina narkotikaaffärer. Så att det finns ju ett ekonomiskt incitament bakom hela det här systemet. Sen kan det ju också vara så, om man tänker att Turkiet har ju under lång tid velat ha personer utlämnade från Sverige som har kopplingar till den terrorstämplade gruppen PKK, men också från så kallade Gülenrörelsen som är terrorstämplad i Turkiet men inte i Sverige. Och det här är ju personer som Sverige ofta inte har lämnat ut. Och det kan ju vara så att det här också är brickor i ett spel för Turkiet. Att man har personer som Sverige vill ha utlämnade. Och kanske att det kan användas då.
Mm. Det där är jättespännande och vi ska prata lite mer om det lite senare. Men en sak som man tänker på under den här NATO-processen som har varit, det är ju att det har varit väldigt mycket fokus på Turkiets krav på Sverige kring utlämningar.
Kusura bakmasınlar. Başta söyledim.
Sweden has to do what the relevant article says.
Samtidigt har vi då en extrem situation här i Sverige med en pågående gängkonflikt som vår statsminister likställer med terrorism.
Mm, mm.
Varför går inte Sverige ut och liksom låter på samma sätt mot Turkiet och säger att de är en fristad för terrorister till exempel? Varför använder man inte samma strategi, tror du?
Jag intervjuade ju utrikesminister Tobias Billström i slutet av november. Då talade han om att man har ju olika möten och på ministernivå men även på myndighetsnivå, och man försöker samarbeta bland annat kring brottsbekämpning. Och ett av Sveriges mål är ju att driva det, att de här svenskarna som har en fristad i Turkiet ska lämnas ut i Sverige och att man ska kunna ställa dem inför rätta. Så att det är ju någonting man arbetar på från regeringens sida.
Ja, men för i det här avtalet då som Sverige och Turkiet skrev i somras så står det ju faktiskt att länderna ska samarbeta för att bekämpa den organiserade brottsligheten.
Mm. Alltså det är hela strategin för regeringen sen de tog över, och som har ju varit att vara så tillmötesgående mot Turkiet som möjligt. På alla sätt och vis så har man försökt att visa Turkiet att man är välvilligt inställd och man skapar förtroende, och på det sättet har man försökt att få Turkiet att säga ja till Sverige. Det har ju hittills inte varit så framgångsrikt. Så att det är ju inte omöjligt att vi kommer få se något annat, för att det är ju sant. Turkiet vill ha personer som de anklagar för att vara terrorister, och själva har de då personer som är svenskar som har initierat mer eller mindre gangsterkrig här med bomber och som sprängs. Det finns ju absolut potential för att om regeringen skulle välja den linjen att sätta hårt mot hårt och faktiskt pressa Turkiet på den här frågan.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Frida, lite mer då kring den kurdiska räven. Alltså hur, i vilken utsträckning är han aktiv i att styra nätverket i den här konflikten just nu?
Ja, alltså enligt mina poliskällor och även en del källor från liksom den kriminella världen bedömer ju att hans förmåga att styra och dirigera dåd och narkotikahandel här i Sverige är väldigt hög från hans då ganska skyddade eller mycket skyddade position i Turkiet. Så avståndet mellan honom och de här 15-åriga killarna som grips med automatvapen på våra gator i Stockholm, den distansen verkar ändå ganska kort. Och jag fick reda på nu bara i helgen att man inom polisen har tagit ett omtag kring den kurdiska räven och försöker verkligen koordinera och samla alla ärenden man har på honom. Så att vi får väl se verkligen vad som kommer hända här framöver.
Mm. Och du berättade för mig innan inspelningen att polisen har ju i flera år velat punktmarkera honom.
Ja, alltså för ett par år sedan så flaggade man upp för NOA, alltså den nationella operativa avdelningen, där det finns en hel del resurser och muskler, att det här är en person som vi måste verkligen rikta in oss på. Det var ju mycket frustration där, att hallå, liksom, ser ni inte alltså vad den här personen ha för inflytande. Men man fick nej på det då. Men motiveringen var lite grann att man ser inte att han har så stort våldskapital. Det finns andra personer som kanske har större våldskapital, och att det här var mer fokus på hans narkotika dominans, eller man ska säga. Men man ser ju nu vad alltså, lite grann konsekvensen blev, att man släppte ur den här fisken ur sitt nät lite grann.
Ja, men verkligen. Och jag tänker, Jesper, om vi nu hör Frida berätta om de här personerna som Sverige vill ha utlämnade, och så kanske vi kan ta lite grann om som Erdogan har på sin lista. Det ändras ju lite hela tiden, men det senaste är ju då 130 personer som man har hört om. Alltså om du skulle försöka sammanfatta lite grann, vilka är de här personerna som Turkiet begär från oss?
Ja, det är ju personer som har koppling till PKK, som ju är en militant grupp som är terrorstämplad i såväl Turkiet, EU och Sverige, och som ju för krig mot den turkiska staten. Och det är ju personer som kan ha ganska lös koppling till PKK, men som då enligt turkisk lagstiftning betraktas som terrorister. Och sen är det ju personer som på något sätt har anknytning till den så kallade Gülen-rörelsen, eller det som kallas FETÖ i Turkiet. Gülen-rörelsen anklagas för att ligga bakom den militärkupp som de försökte avsätta Erdogan 2016. Och de är ju terrorstämplade, den här Gülen-rörelsen, i Turkiet, men inte i Sverige. Det handlar ofta om personer som har asyl i Sverige och en del svenska medborgare, så att det är ju på samma sätt som Turkiet inte lämnar ut turkiska medborgare, så lämnar inte vi ut svenska medborgare. Och det är ju en princip som de flesta länder har.
Men du, till sist Jesper, som du var inne på, så händer det ju att länder kohandlar med varandra. Alltså att man byter en medborgare mot en annan. Skulle det kunna bli aktuellt här?
Det är ju ingenting som Sverige, som jag tror att Sverige någonsin har gjort. Däremot så finns det ju faktiskt ett aktuellt exempel där Turkiet väldigt tydligt försökte göra det. Det var efter det misslyckade kuppförsöket mot Erdogan 2016. Och då ville Turkiet ha Gülen-rörelsens ledare utlämnad från USA, där han bor. Och det ville inte USA. Och strax efter det så greps en amerikansk pastor i Turkiet, och han anklagades för olika saker och han satt häktad väldigt länge. Han dömdes så småningom till fängelse, men ungefär ett år efter att han hade gripits, då sa Erdogan att USA, ni har ju en predikant som vi vill ha, nämligen Gülen-rörelsens ledare, och vi har en pastor som ni vill ha. Så att vi kan väl byta. Och det var ju förmodligen, tror ju de flesta, enda orsaken till att den här pastorn faktiskt hade gripits. Och det visar ju att Turkiet, det finns absolut mer på kartan att sånt kan ske. Att de kan tänka sig en sån byteshandel. Och det kan man ju tänka sig att det finns här också. Att de här svenskarna i Turkiet kan vara ett spel för att använda för att faktiskt få ut folk från Sverige som man vill ha ut.
Tack så jättemycket Jesper och Frida för att ni var med i dagens story.
Tackar, tackar.
Tack själv.
Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från SVT, Euronews, Aftonbladet och Expressen.